Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Kan ni som fristående och ganska liten aktör garantera att ni håller lika hög säkerhetsnivå jämfört med BankID som då backas upp av bankerna?
Jag skulle till och med säga att det är möjligt att vara betydligt bättre. Därför vi har inte komplexiteten att vi ägs av 11 storbanker. Det fina med att ha en enkel process och någonting som inte är så komplext att det är svårt att överblicka, det är att det faktiskt går att granska den på ett ordentligt sätt.
Hej och välkomna till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och idag ska vi prata om en utmanare till BankID. Det är ju så att mer än 7 miljoner svenskar använder BankID idag. Den här digitala identifieringstjänsten används ju för att exempelvis skriva under avtal, lånehandlingar, deklarationen, logga in på olika typer av myndighetstjänster, swisha pengar och så vidare. BankID är helt enkelt idag en app och en e-legitimation som många är helt beroende av för att kunna utföra olika typer av digitala tjänster. BankID ägs och kontrolleras av ett fåtal svenska banker. Och när tjänsten inte fungerar under en viss period, något som faktiskt skedde här inför inte så länge sedan, så är det uppenbart hur sårbart det är med en stor dominerande leverantör av e-legitimation. Så vad är egentligen alternativet? Ja, svenska Freja ID har sedan starten för snart 19 år sedan kämpat med att bli accepterad leverantör av e-legitimation på samma sätt som BankID är hos många idag. Vägen dit har varit lång, men under förra året hände något. Allt fler började använda Freja ID och antalet anslutna företag och myndigheter har nu passerat 300 stycken. Än så länge är siffrorna rätt blygsamma när det kommer till användare jämfört med BankID. Så är det ens möjligt att utmana BankID på allvar? Hur ser Freja IDs teknikplattform ut? Vad är skillnaden mellan de olika tjänsterna? Och vad krävs för att fler ska installera Freja ID i sina mobiler och använda det istället för BankID? Och vad innebär egentligen ett digitalt ID-kort jämfört med ett fysiskt ID-kort? Och varför siktar Freja på en större marknad än Sverige? Ja, det här och mycket, mycket mera diskuterar vi med veckans gäst, Johan Henriksson, vd och medgrundare av Freja ID. Hej Johan, välkommen till podden.
Hej och tack så jättemycket.
Hur är det?
Jo, det är bara bra. Det är full fart nu. Nu kör vi ju ganska intensivt fram till sommaren. Det är lite så som vanligt. Liksom.
Ja. Du har ju en rätt lång karriär bakom dig i den svenska IT-branschen. Innan vi går in och pratar mer om Freja ID och utmaningar ni har, kan inte du bara kort berätta vem du är och hur du hamnar i den här branschen?
Ja, herregud. Det är en ganska intressant historia, eller så är den inte det, det vet jag inte riktigt. Men det började egentligen med att jag trodde att jag skulle läsa IT på universitetet, och så blev det inte riktigt så, utan jag läste ekonomi, jag läste på Handelshögskolan, men sen landade jag ändå tillbaka i IT-branschen och började jobba med dokumenthanteringssystem, beslutsstödssystem och ja, lite olika saker. Och sedan en kväll så ringde en kille som jobbade på ett IT-säkerhetsföretag och frågade om jag inte hade lust att byta lite bana.
Vilket bolag var det då?
Och det var Protect Data. Och då tänkte jag att ja, men det låter ju spännande, för jag hade ju delvis hållit på med det här i lumpen faktiskt. Jag hade hållit på med krypteringssystem och sådana saker, så att då tyckte jag, ja, men det kör vi på. Och så ja, på den vägen blev det, och sen blev det att vi startade ett eget bolag som heter Verisec, och det blev sedermera Freja. Så att på den vägen är det.
Mm. Minns du vad du stod i den där affärsplanen då för 19 år sedan när vi startade Verisec?
Alltså det stod nog väldigt pretentiösa saker om identiteter, men det var nog helt missriktat på det sättet att det vi kunde se då, det var ju att identiteter på den tiden var ju mycket hårdvaror, det var ju smarta kort. Och det var en helt annan typ av enheter. Den här smarta telefonen, den fanns ju inte överhuvudtaget. Så att säga att vi såg det framför oss, det skulle ju vara fullkomlig lögn. Det var ju ingen som såg den smarta telefonen och Apples segertåg liksom så tidigt. Utan vi trodde att det skulle vara separata enheter. Det vi trodde däremot på, det var en mer demokratisk syn på IT-säkerhet. Det vill säga att alla personer skulle ha rätt till en stark identitet, men vi hade helt missbedömt hur den skulle se ut.
Om jag minns helt rätt, Protect Data var ju tidigare ute och du jobbade där. Mm. Tog du med idéer därifrån när du startade Verisec då?
Alltså Protect Data var ju ett bredare bolag. Det var ju en distributör av många olika tekniker. Alltså det var allt från antivirus till ID-lösningar och så vidare. Och någonstans så kände jag och de andra medgrunderna att vi ville fokusera just på ID-delen. Så att det är klart att en del av erfarenheterna från Protect Data, det bar vi ju absolut med oss. Därför att det identitet var en del av det vi höll på med. Men som jag sa, den har ju genomgått ganska stora och radikala förändringar de senaste 20 åren. Så det är ju av lite begränsat värde på det sättet.
Mm. Och då var det ju internetbanking hade ju börjat komma, men inte smarta telefonen.
Nej.
Så det har hänt rätt mycket. Och Verisec hette ni fram till 2020 då ni bytte namn till Freja ID. Det stämmer va?
Ja, det stämmer.
Ja, så innan vi fortsätter, kan du väl snabbt berätta då vad Verisec har blivit Freja ID och vad Freja ID är för någonting?
Ja, alltså Verisec från början vill ju hålla på med identiteter, och det har vi ju gjort hela tiden. Men precis som jag var inne på, så när vi började så var ju identiteten någonting lite annorlunda. Det var ju hårdvara, det var andra typer av enheter. Och det vi ägnade oss åt de första åren, det var ju mycket återförsäljarverksamhet. Alltså vi sålde andra företagsprodukter av olika slag. Sen började vi bygga egen teknik och så vidare. Men fortfarande inom ramen för det här med hårdvaror och hårdvarenheter och de grejerna. Och någonstans längs vägen, vi lämnade aldrig tanken om identitet, men däremot blev det mer och mer spretigt när vi nu satsade på Freja som produkt där man köper identitet som tjänst, och å andra sidan sålde vi produkter till banker och stora myndigheter där de skulle bygga upp egna ID-lösningar. Och det är ingen konflikt direkt, men det skapar faktiskt en lite konstig mix i bolaget. Och det var väl egentligen det som föranledde att vi gjorde det här uppbrottet, och så sålde vi av historiska delar som inte längre var strategiska i förhållande till Freja. Och sedan så döpte vi också om bolaget för att tydliggöra det här fokuset på just Freja och ID som tjänst snarare.
Och vad är egentligen när man säljer ID som tjänst? Vad betyder det?
Det betyder ju en myndighet till exempel måste inte utfärda en egen identitet, till exempel ett lösenord eller en dosa eller göra någonting liknande, utan de kan köpa tjänsten från oss att vi vill identifiera olika personer, medborgare till exempel. Och medborgare kan då ladda ner Freja som identitetshandling och använda den identitetshandlingen sedan för att legitimera sig mot skattemyndigheten. Det är den enklaste varianten, men då är det ju bara en medborgare, en mot part, så att säga. Men i det här fallet så handlar det om att den identiteten vi utfärdar sedermera ska kunna användas i många olika tjänster, så att man ska också kunna logga in i andra myndighetstjänster, men även i speltjänster, banktjänster, betalningstjänster och så vidare och så vidare.
Och hur många är det som använder Freja ID idag?
Jag tror att den senaste officiella siffran vi releasade var runt 500 000 som
och när är den siffran?
Ja, den är ungefär ett kvartal gammalt. Så att om man räknar baklänge så kommer vi närma oss 600 000 i den här tiden ungefär. Så att det är där vi ligger just
nu. Och de här användarna, hur ofta använder de tjänsten då? Alltså antalet interaktioner i snitt?
Ja, det är en bra fråga, för den är ganska svår att svara på av följande skäl. Vissa av våra användare använder ju det här i sitt tjänstutövande, till exempel en kommunalt anställd person i Malmö. De kanske loggar in 8 gånger på en given dag, och det är ju ganska mycket, det är en frekvent användare. Sen har vi ju de som är kanske studerande eller ungdomar som använder det här på 1177. De kanske bara loggar in 4-5 gånger om året, för de har inte så många tjänster att logga in till just nu, utan det är framförallt för 1177 som de har skaffat Freja. Så att det är ett väldigt, väldigt brett spektrum än så länge, och det beror faktiskt på att vi inte har kommit så långt som vi fortfarande vill. Det vill säga att vi vill ju öppna upp för väldigt många fler tjänster där ungdomar har många tjänster och jag som medelålders gubbe har många tjänster och pensionärer ska ha många tjänster och så vidare.
Men tycker du att ni ligger du efter där ni skulle vilja vara?
Nej. Jag tycker att vi ligger precis där vi borde ligga i förhållande till den tiden som har gått. Men visst, jag kan ju alltid, jag har ju inte jättemycket tålamod, så att jag hade ju hellre kommit längre, men jag inser också att för varje tjänst som ska koppla på sig så är det ju det är ju möten som ska ske, det är avtal som ska skrivas, det är en teknisk integration som ska göras och testas. Så att det finns en fördröjning i allting.
Ja, nu pekar vi mot 600 000. Hur många kan det då vara? Vad tror du i slutet av det här året?
Jag tror att vi kommer att kunna växa fortsatt i den takten som vi har legat på liksom, historiskt. Och gör vi det, då borde vi ligga på närmare 900 000 i alla fall, eller runt 1 miljon kan vi säga i slutet på det här året. Och det kommer handla mycket om typen av aktiviteter vi gör och att våra tjänster i sin tur gör reklam för att använda Freja i olika sammanhang. Så att det viktiga är inte att det blir exakt 1 miljon, men jag skulle säga att någonstans i 800 000 till 1,2 miljoner, där i det spannet borde vi ligga bara i förhållande till den takten som vi ligger och taktar just nu.
Mm. Tjänsten är ju gratis för mig som användare, det är kunden som betalar. Hur ser det här vad kostar det för en myndighet eller ett företag som vill använda Freja ID som ID-kontroll?
Det finns ett par olika sätt för myndigheter att betala. Den ena är en mer historisk konstruktion, och det är per transaktion. Det finns ett statligt ramavtal som säger att staten är villig att betala 17 öre för en sån här transaktion. Så att vissa myndigheter de ligger på 17 öre för varje gång en användare loggar in. Så det är en variant. Den andra varianten är att vi sätter en månadskostnad, och det gör vi oftast förhållande till hur stor en kommun är, om vi nu tar kommun som exempel. Så att är det en mindre kommun så kan det vara ett antal tusenlappar per månad, och är det en större kommun då blir det tiotusentals kronor per månad. Och det är i förhållande till antalet anställda och antalet medborgare som förväntas använda tjänsten. Och det är de två modellerna som vi har.
Och hur har den här prissättningen gått till i jämfört då? Jag antar att ni tittar mycket på BankID som är er svåra konkurrent. Så är ni billigare än BankID?
Generellt sett ja. Det kan man ju säga. Vi har ju inte medvetet lagt oss dyrare än vår konkurrent. Det vore ju lite dumt så. Men samtidigt så har vi lite olika förutsättningar också. Bankerna startade sin tjänst väldigt mycket tidigare. De har väldigt många fler användare av det skälet. De har ju så att säga haft lite mer tid att jobba med den här frågan. Och det gör också att de har mycket fler transaktioner. Så för dem passar den här transaktionsmodellen väldigt väl. För oss som kommer underifrån så är det en ganska jobbig modell att ta betalt på det sättet, därför att vi hade ju inte de användarna till att börja med. Ett år sedan hade vi ju knappt 100 000 användare. Och att i det läget försöka då tjäna pengar bara på transaktioner, det fungerade ju inte riktigt, utan vi valde istället månadsabonnemang som ett sätt att också se till att vi kan växa oss starka och fortsätta på att bygga funktioner och möjligheter för de kunderna vi har.
Mm. BankID lanserades då 2011 och ni var igång 2014 om jag har läst på rätt här.
Ja, 2017 i augusti faktiskt lanserades tjänsten officiellt. Det var i alla fall då jag skaffade min e-legitimation. Det är därför jag minns exakta datumet. Sen blev vi inte godkända utav Myndigheten för digital förvaltning förrän i januari 2018. Och det var egentligen startskottet för att vi började sälja det här.
Så 7 års försprång har BankID haft med andra ord. Och idag använder över 7 miljoner svenska BankID. En otrolig dominans. Hur upplever du den här, som vi kallar för lite nästintill monopolartade situationen på marknaden?
Det är en monopolartad situation och det har väl delvis varit en fördel så tillvida att marknaden har ju blivit utbildad att använda den här typen av teknik, förstår sig på vad det här är för någonting. Så att på det sättet har ju bankerna gjort ett grundarbete att förklara hur en e-legitimation faktiskt skulle kunna användas. Nackdelen å andra sidan, och den ser man ju så fort man får en monopolliknande konstruktion. Jag tror ju inte det här är designat så. Jag tror inte det finns någonting ondskefullt i det här, utan jag tror att det har blivit så här därför att vissa andra parter, till exempel Posten och Telia, hoppade av och bestämde sig för att inte vara med och spela just vad gäller e-legitimationer. Och konsekvensen blev att bankerna blev väldigt, väldigt själva i det här ekosystemet. Och det som händer då är att det finns inget tryck till att skapa nyheter eller göra någonting bättre, utan man nöjer sig med det som finns. Därför att det problemet man ville lösa från början, det var ju inloggningen till banken. Det var ju där man började och någonstans ser man ju det på hela deras infrastruktur att den hade varit relativt statisk under långa, långa perioder, och det beror ju på att det har inte funnits någon drivkraft att göra någonting annat. Så fort vi kommer in på marknaden 2018, kanske inte just 2018, men säg 2019-2020, då börjar det faktiskt hända saker. För då ser vi faktiskt att man börjar uppmärksamma oss och man börjar faktiskt ta tag i att göra lite nya saker i sin egen infrastruktur. Jag tror att det här är jätteviktigt i en marknad, att man har en livskraftig konkurrens för innovationen och givetvis för prissättningen också gentemot kunderna.
Mm. Just nu är det stor obalans då. Drygt 700, eller alltså drygt 7 miljoner användare mot drygt 500 000. Men för att få ladda hem och använda BankID så måste man ha ett svenskt personnummer och vara kund i, jag tror det är 11 olika banker som har det här systemet. Men vad krävs då för att ladda hem och använda Freja ID?
Ja, för att använda Freja på den högsta tillitsnivån, där, alltså den som motsvarar BankID, då måste man faktiskt också ha ett svenskt personnummer. Det kan man inte avvara, för det är ett av kraven från staten i det här fallet. Däremot behöver man inte vara kund i någon bank, utan det kan man ladda ner och det räcker med att man har en identitetshandling och sedan så kan man skaffa Freja på den här högsta tillitsnivån. Så det krävs inga avtal på det sättet och det kostar ingenting för mig som privatperson, precis som du var inne på. Så det är egentligen relativt okomplicerat. Är jag
Men jag kan fortfarande inte logga in med fria ID på någon av de här bankerna som är anslutna till banken.
Nej, det är riktigt. Det är riktigt. De bankerna som är bank-ID-banker, de har ju hittills inte velat släppa in någon annan än
sin egen. Har du ställt frågan?
Ja, vi har ju ställt frågan ganska många gånger. Och vi kommer fortsätta tjata tills någon ger vika.
Ja, personnummer gäller för banktjänster, men hur är det med, nu är det ju många i Sverige som har så kallade samordningsnummer och som har varit i Sverige rätt många år. Och i takt med att samhället blir mycket mer digitalt så de hamnar i stort sett utanför att göra massor med digitala tjänster, framförallt med bank-ID då. Mm.
Det är helt riktigt, och det är en grupp. Sammanlagt så pratar vi nästan om 1 miljon människor som står utanför möjligheten att använda BankID idag. De är lite olika, men en av dem är ju samordningsgruppen, samordningsnummergruppen om man vill. Den består i sin tur av de som har styrkta samordningsnummer och de som inte är styrkta. Och det är viktigt att särskilja lite på dem, för att den ena, där har det egentligen inte gjorts en ordentlig identifiering, i den andra fallet har det gjorts. Vi stödjer samordningsnummer som ett unikt identifierare i Freja, så vi kan använda det. Det som är vår stora utmaning just nu och det som vi för dialog.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dog med bland annat Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, det är att vi skulle vilja skjuta in det här samordningsnumret helt automatiskt. Det vill säga att när man får det här samordningsnumret utav en myndighet så ska det skjutas in i sin e-legitimation med en gång. Det är ingenting du ska mata in som privatperson, utan det vi ska kunna hämta det från ett register. Och det är den automatiseringen vi nu tittar på, och det finns ett jättestort intresse att lösa problemet. Men som allting, det här är ganska stora kolosser vi har med att göra, så att jag önskar att det gick snabbare.
Men... Du menar att myndigheterna är kolosser?
Ja, de är ganska stora.
Mm. Inte så snabbfotade?
Nej, men det är ju så, och det är ju kanske inte nödvändigtvis alltid av ondo att de inte är så snabbfotade, men just i det här fallet, när vi får väldigt många ukrainska flyktingar till exempel, då är det ett problem, därför att vi kan inom 48 timmar stödja ukrainska pass och läsa in ukrainska personnummer, men det vi inte kan få tag i på något sätt, det är det samordningsnumret som de får när de kommer till Sverige, och som i sin tur skulle kunna göra livet så mycket enklare för Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan eller andra att faktiskt handlägga de här personerna på ett digitalt sätt, snarare än att gå tillbaka till pappersrutiner som man har dålig beredskap för i Sverige i dagsläget.
Mm. När tror du att det här kan vara på plats?
Om rätt personer engagerar sig, så skulle jag misstänka att det är på plats före sommaren. Om man inte engagerar sig i den här frågan, då kommer det aldrig hända. Det är så illa. Utan vi måste ha folk på de här myndigheterna som vill lösa problemet och som är villiga att ställa upp med lite tid för att fixa det.
Mm. Om vi kikar på er teknikplattform som då gör möjligt att sälja en säker tjänst för hantering av identiteter och ID-kontroll. Kan du berätta hur plattformen är uppbyggd och vad den består av?
Ja, alltså den består ju av ett antal komponenter. Vi utvecklar ju inte alla själva förstås. Alltså, det finns ju brandväggar och lastbalanserare och massor med olika delar som behövs för att säkra upp den här miljön. I botten finns en grafdatabas. Det är den där vi lagrar information om användaren, så att säga. Grafdatabasen är bra på det sättet att man kan snabbt uppdatera datamodellen under drift, som gör det väldigt kraftfullt om man vill ha en miljö som ständigt är tillgänglig. Den är också väldigt snabb på att söka relationer mellan olika saker, så att den är väldigt effektiv i förhållande till det vi försöker bygga, liksom en e-legitimation med, där man kan använda den på olika ställen och där vi lagrar olika attribut om våra användare på det sättet. Så det ligger så att säga i botten. Sen ligger det ett antal säkerhetsmekanismer kopplade ut till mobiltelefonen för att möjliggöra själva identifieringen, signering och så vidare. Och här är det en kombination av det som man kallar symmetrisk kryptering och asymmetrisk kryptering. Så att vi använder både certifikat i vissa fall, men vi använder också delade hemligheter i andra fall. Så det är en kombination, och vi försöker använda den tekniken som är mest effektiv just i det sammanhanget. Jag inser att det här är ju grova förenklingar med tanke på hur det ser ut. För sen så är det ju väldigt mycket arbete runt gränssnittet och användarupplevelser och sådana saker som gör det trevligt att använda det. Men om vi tittar på tekniken i botten, så är det mycket liksom PKI och sådana saker som ligger i underliggande som vi använder oss
av. Och var hostas det här någonstans? I vems molntjänst?
Ja, det är vår egen molntjänst. Det är vi som hostade själva i lokaler i Sverige. Så mer än så kan jag inte säga, men det är vi själva som gör det.
Och har ni egna utvecklare då som sitter här, eller har ni utvecklare från andra länder?
Både och. Vi har utvecklare som sitter i Sverige, men vi har också ett antal utvecklare som sitter i Serbien. Så där har vi ett ganska stort utvecklingskontor. Det är ett helägt dotterbolag. Det är våra anställda. Men
hur många är de?
Runt 50. Så att det är ganska många. Nu räknar jag in även de personer som håller på med användargränssnitt och design och sådana saker. Men det är ett antal.
Men kan ni som fristående och i det här fallet ganska liten aktör garantera att ni håller lika hög säkerhetsnivå, eller kanske ännu bättre, jämfört med exempelvis BankID som då backas upp av bankerna, och skapa samma trygghet och säkerhet?
Absolut. Absolut. Jag skulle till och med säga att det är möjligt att vara betydligt bättre. Därför vi har inte komplexiteten att vi ägs av 11 storbanker. Vi har inte 11 olika utgivningsprocesser. Vi har inte 11 traditioner av att bli kund i banken på lite olika sätt. Vi har en enhetlig process. Den är genomlyst av myndigheterna. Vi reviderar den tillsammans med våra revisorer varje år och går igenom olika processer och så vidare. På det sättet så har vi en mycket enklare och liksom renare process än vad bankerna har tillsammans. Det är ingen garanti för att den alltid blir bättre. Det ska vi ju vara villiga att erkänna. Men det fina med att ha en enkel process och någonting som inte är så komplext så att det är svårt att överblicka, det är att det faktiskt går att granska den på ett ordentligt sätt. Och det gör vi kontinuerligt. Och det är inget hinder att vara relativt liten på det sättet, att göra det här på ett ordentligt sätt. Och man kan anlita externa parter för penetrationstester, för olika saker, så att man inte själv man ska inte granska sig själv, snarare det jag försöker säga, utan man ska anlita externa parter som kan göra en objektiv granskning.
Mm. ID-kopplingar är ju ett bland de vanligaste brotten, och drabbar kanske inte, ja, inte minst de som kanske inte är så digitalt bevandrade. Men hur arbetar ni för att förhindra att era användare utsätts för ID-koppling?
Mm. Det är ett jättestort problem, och det vi försöker ju jobba på flera fronter samtidigt. Jag ska ta några exempel så att man förstår ungefär vad vi gör. Men när man skaffar Freja så laddar man ju ner en app, och så ska man ju bland annat då ta en bild på sin ID-handling och en bild på sig själv. När man gör det så gör vi även kontroll att den här bilden inte är en stillbild, utan att personen faktiskt lever och rör på sig och sådana saker. Och man tar även en bild med sin legitimationshandling tillsammans med sitt eget ansikte. Och poängen med alla de här momenten, om man går igenom och funderar lite på, det är just att vi vill säkerställa att personen är medveten om att de håller på att fotografera sig själva, de håller på och utfärda en e-legitimation till sig själva. Och det är just för att minska risken för ID-kapning till exempel. Sedan så har man, när man kommer upp i nivå i Freja, då har man ett automatiskt ID-kapningsskydd som gör att vi larmar om någon försöker göra förändringar på sin särskilda postadress till exempel hos Skatteverket. Det går att blockera den, vilket jag kan rekommendera ändå. Men om man inte har gjort det så kommer vi larma om det förändrats eller adressen förändras. Därför att det är ett tidigt varningssignal på en ID-kapning. Men mycket av det vi gör under registreringsprocessen, det handlar om att göra det obekvämt för buset att använda Freja för det här ändamålet. Vi kontrollerar ID-handlingens äkthet. Vi ringer för varenda körkort. Så får vi ett körkort, då räcker det inte med att vi tittar på det. Vi ringer också till Transportstyrelsen för att se att det matchar utgivningen, så att säga. Det här är mer kontroller än de flesta gör i förhållande till utgivningen. Och jag tycker ändå att det är viktigt att ju bättre kontroller vi gör, ju mindre motiverade buset att försöka göra saker med Freja. Så vi vill försöka vara så duktiga som möjligt.
Mm. Ni är också den första e-legitimationen som har blivit godkänd av DIGG, och ni har också blivit kvalitetsmärkt av svensk e-legitimation. Mm. Vad betyder det här?
Det var den processen vi gick in i egentligen 2017 där i augusti, när vi hade skapat lösningen. Då gick vi in för certifiering, och det fanns ingen certifierad e-legitimation. Bankerna hade inte velat göra det, inte Telia heller för den delen, utan vi var de första som anmälde intresse, och det gjorde vi delvis för att vi ville ha en extern granskning utav vår säkerhetsinfrastruktur, men vi ville också ha ett externt kvitto på att Det här är någonting bra, och det handlar om tillit. Det är svårt att bygga tillit när man kommer ny på marknaden på det sättet. Och vi gjorde det dels genom att försöka hitta sätt att certifiera lösningen. Det gjorde vi bland annat via Myndigheten för digital förvaltning. Det andra sättet vi gjorde det var ju att prata med stora myndigheter. Det var ju våra första kunder. Det var ju att prata med dem som Pensionsmyndigheten, Skatteverket och så vidare. Därför att resonemanget som vi hade, det var att om jag som privatperson ser Freja hos de här stora myndigheterna, då kanske jag litar på att de här myndigheterna faktiskt gjort en kvalitetsgranskning också. Så att tillit är ju någonting, det är en av våra stora utmaningar, eller var det speciellt i början. Nu finns vi hos väldigt många myndigheter och kommuner och så vidare, men just då så var det viktigt.
Och det här fungerar också som ett digitalt ID-kort. Jag behöver inte ha ID-kort med mig till jag kommer inte ihåg vilken kund det var som ni hade, som man bara kan visa upp mobilen istället.
Ja, det är Posten bland annat, Postnord. Mm. Men även sådana som 7-Eleven eller Pressbyrån och liknande. Där handlar det mer om tobaksvaror och kanske energidryck och så vidare. Men hos Postnord så handlar det om att plocka upp paket. Och apoteksbolagen, flera av dem har ju också stöd för Freja idag. Som gör att jag även kan faktiskt hämta ut receptbelagd medicin med Freja, med ID-kortet i mobilen. Och det var en insikt som, det var egentligen inte vi som kom på den idén, det var ju våra användare som kom på att de ville använda det på det sättet, och framförallt var det de yngre som ställde den här frågan, att kan vi inte slopa så att säga att ta med oss pass i bakfickan och inte använda mobilen istället. Och när vi börjar titta på det så visar det sig att ja, varför inte? Alltså det finns ju olika sätt att göra det här mer eller mindre säkert. Och tittar man på vår lösning så finns det sätt att skapa väldigt, väldigt hög säkerhet i den här fysiska identifieringen om man vill det. Och det enklaste är om man har två Freja-användare så skanna av den andres QR-kod i sitt ID. Då får man upp en kontrollkod i båda telefonerna. Och det är ett sätt att visa att det är äkta och så vidare. Så det har blivit faktiskt mycket starkare än att visa ett fysiskt ID-kort, typ ett körkort.
Mm. BankID, just själva BankID, är ju en svensk företeelse. Det finns ingenting som talar för att de skulle ta sig utanför Sverige. Men Freja, ni siktar på Europa och andra länder.
Mm. Jag ska nog säga att ska man vara ärlig så finns det nog en del som tecken som tyder på att BankID vill göra någonting mer också, för att de har annonserat efter en internationell säljare och jag tror att de har också anställt en sådan, så att jag tror att de har ett intresse för utlandet, men de har inte varit så aktiva på den fronten kanske. Vi stödjer i dagsläget 13 länder. Vi arbetar aktivt med att plocka in nya länder. Nu, det senaste var ju, och det jag säger olyckligtvis, Ukraina, därför att det var ju verkligen inte... Det fanns ingen annan tanke än att bara hjälpa de flyktingarna som kom hit. Så det var olyckliga omständigheter som gjorde att vi valde att stödja just ukrainska pass. Men annars har ju tanken varit att så snabbt som möjligt nå ut i Europa på olika sätt. Och framförallt inom EU, därför att vi har ju den här certifieringen, EIDA-certifieringen, som är en EU-granskning. Och då blir det ganska logiskt att vår största marknad ska ju i första hand vara Europa då.
Vad säger du om utvecklingen av EID överlag i Sverige och Europa de senaste då 5 åren?
Jag skulle säga att i framförallt Nordeuropa, och om vi kan ju ta Skandinavien i första hand, men även länderna i vårt närområde har ju varit ganska tidiga i att använda e-legitimationer. Kanske inte exakt likadana som vi haft i Sverige med bank-ID på det sättet, men liknande typ av infrastruktur. Det hittar man in i norra Europa. Men ganska snabbt när man flyttar sig ner i Europa så börjar det bli lite ovanligare. Alltså i Holland där hittar man definitivt lösningar. Tyskland har trots allt 3 e-legitimationslösningar, men ingen används speciellt mycket. Det är i stort sett icke använt överhuvudtaget. Så att då får man börja söka sig på lite olika ställen. Då är det väldigt spridda skurar. Så jag tror att det är en marknad som håller på att mogna. Och vi ser den från norr till söder i takt med att man uppmärksammar digitaliseringen och behovet för starka identiteter. EU driver på den här frågan. Och det är jättebra för vår del. Och man vill se en harmonisering utav ID-begreppen och hur vi ska kunna använda identiteter över de europeiska länderna. Och jag tror att det är oundvikligt om vi ska få ihop den här europeiska tanken på sikt, så måste man även kunna få den digitalt.
Mm. Om vi tittar framåt, vad kommer du säga när du står på börsgolvet, det digitala börsgolvet 2026 och sammanfattar 2025?
Ja, det vet jag faktiskt inte exakt vad jag kommer säga, men jag kommer säga att så som resan har börjat nu, så ser det ju ut att att bara gå från klarhet till klarhet i form av tillväxt. Vi ser det på alla områden. Och intresset är väldigt stort. Så att jag skulle inte vara överraskad om 2026 att det är precis det jag reflekterar tillbaks på. Att det som var en väldigt långsam startsträcka från 2018 till 2021, den accelererade sedan och att de där åren däremellan, de försvann bara av farten.
Och hur ser förhållandet ut mellan BankID och Freja ID 2026?
Det kommer att vara bra mycket jämnare, det kan jag säga. Vad gäller användare, så de har ju större delen av Sverige som användarbas. Det är lite svårt att gå om dem på det sättet. Däremot så tror jag att antalet tjänster, där kommer vi definitivt finnas på fler ställen än bankerna. Jag tror att vi har en mer missionerande syn på vår verksamhet och att det ska finnas på flera ställen och faktiskt i flera branscher som inte har varit så intressant för bankerna att titta på.
Ännu en framtidsfråga. Just nu har vi den här typen av lösningar för hantering av digitala identiteter. Om du tittar framåt i teknikutveckling, och hur kommer det förändras?
Jag tror att vi kommer att släppa mobiltelefonen lite i förhållande till identiteten. Jag tror att den kommer kanske fortsatt vara intressant i den mån vi bär med oss den, därför att det är någonting vi har med oss och som är en kontakt med vår digitala omvärld. Men på samma sätt som vi redan nu börjar faktiskt engagera oss i olika projekt både inom skolans värld men även detaljhandeln, där vi använder biometriska faktorer, till exempel ansiktet. Det är saker vi har i vår plattform, och det gör att vi ganska snabbt kan få igång en lösning i detaljhandeln till exempel, eller i byggnadsbranschen, för att identifiera personer bara med ett ansikte. Just nu har vi ganska mycket regelverk kring det här som gör att det är väldigt mycket på experimentstadiet, och det är väldigt mycket på att man vill testa vad som är möjligt att göra. Men jag tror att i takt med att vi går framåt så kommer vi se olika tillämpningsområden där det är självklart att vi använder ansikte eller någon annan form av biometrisk lösning. Men i slutändan så vill du ju ändå slå mot någon form av infrastruktur som kan svara ja och nej och kanske skicka med lite mer information om det behövs.
Mm. Stort tack för att du var med i podden.
Tack så jättemycket.
Ja, då tackar vi Johan Henriksson för att han var gäst i det här avsnittet. Och som vanligt får du jättegärna lämna synpunkter genom att skicka ett mejl till redaktionen@nyteknik.se eller föreslå ämnen och personer som du tycker att vi ska prata med. Jag uppmanar som vanligt alla att klicka på prenumerera om du inte redan gör det, för då missar du inget avsnitt. Vi är tillbaka på fredag med veckans tekniknyhet. Hej då!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.